För några månader sedan så klagade jag på att mitt TikTok-flöde hade blivit helt ryskt. Fick ingen jättebra förklaring till varför det var så. Men du minns att det här var ett stort problem i mitt liv. Ja, jag tror du kommer ihåg.
Jag minns att du satt fast i det här flödet. Och jag tyckte lite synd om dig faktiskt.
Mm. Så efter idel omstarter och nollställningar av algoritmen och så vidare, är det nu återställd och mitt TikTok-flöde är nu bättre än någonsin. Häromdagen så lärde jag mig om det kristna universitetet Liberty University i Virginia, där de går runt och gör intervjuer. De har väldigt mycket regler på det här universitetet, vad man får och inte får göra. Och de har andra slags ambitioner än vanligt också. Du får lyssna lite på ett utdrag från det här spännande stället.
Would you rather leave without a ring or without a degree?
I could leave without a degree. I would rather be a stay-at-home mom at the end of the day.
What if that blows up in your face?
Then that was the Lord's plan.
What's your favorite party drink?
Oh my gosh, Shirley Temple. Because it's like Sprite, but it's pink, so it's like beautiful, and it has more of like a fruity cherry taste to it, and it's just a great drink.
What's the quickest you've seen somebody get engaged on campus?
I'm actually engaged. We started dating about 4.5 months before we got engaged.
Alltså jag kan ändå relatera till den här drycken. Det låter ändå lite härligt att den var då rosa istället för Sprite.
Ja, för att Shirley Temple är ju då, man får inte dricka alkohol på det här universitetet och de har en curfew som alla måste vara inne, man måste vara inne vid en viss tid och så vidare. Och några av de här uttrycken som kommer härifrån är exempelvis, det är därför de frågar om man hellre vill åka hem utan en ring eller utan ett diplom, är a ring before spring. Det vill säga att man ska det går så fort i den här miljön att bli förlovad. Så där hänts då a ring before spring. Väldigt kul. Det bästa uttrycket av alla de här från Liberty University är lust busting. Och det är att man går runt och på något vis tutar och stör andra som håller på att bli, ska man säga, skärmade av stundens hetta. Man kramas med dem, men man kramas lite för mycket. Och då är det andras jobb på universitetet att gå och se till att det inte händer. Och det kallas för att lust bust. Alltså det är otroligt. Det här är en hel värld som ni hör.
Vad säger det här nya flödet om dig och dina preferenser på TikTok, undrar jag?
Alltså, jag älskar såna här liksom rabbit holes. Jag är så djupt nere i det här kristna universitetet nu. Det här är sociala medier tycker jag, när den är som absolut bäst.
En uppgradering i alla fall.
Mm. Väsentligt bättre än de konstiga ryska så här pseudodramarna som jag hade tidigare. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
Och jag heter Sofia Sinclair och är tech-reporter.
I veckans avsnitt, vi har 5 förslag för att göra europeisk revolt mot amerikansk tech. Hur farligt är det att använda ChatGPT som läkare? Och vi har hittat veckans bästa tech-analytiker och det är tyvärr inte jag. Ja, men det är dålig stämning i Sverige och i Europa, men det kanske är allra mest dålig stämning nere hos mig här i Öresundsregionen. För i helgen så var det en massa danskar som demonstrerade mot USA och dess Grönlands ambitioner. Stod på gator och torg och ropade alla möjliga saker. Så att, ja, dålig stämning.
Hörde du slagord hela vägen över till Malmö?
Nej, men man kan säga att energin var ganska påtaglig överallt. Det var inte jättemycket amerikanska flaggor ute även i Malmö, kan jag säga.
Det man har sett lite här är ju också att de här tidigare Facebook-grupperna där man har uppmanat folk att bojkotta amerikanska varor och tjänster har ju också fått fart nu igen de senaste veckorna.
Mm, väldigt högljudda protester. Till och med jag såg i någon lokalgrupp att man skulle höra av sig till sin ICA-butik och försöka få dem att inte köpa in vissa varor och sånt där.
Vad är det typ så Hershey's? Alltså du vet, det finns ju en sån här amerikansk hylla ofta på Hemköp eller ICA. Är det den man ska...
Hershey's var med. Den fick inte vara med. Den var omnämnd specifikt. Jag kan inte känna att kanske om ICA skulle plocka bak Hershey's så vet jag inte om det skulle slå något enormt mot deras generella chokladförsäljning. Men Hershey's var med. Och sen är det ju en massa andra som görs på licens. Coca-Cola är svårare. De har ju en svensk licenspartner och så vidare. Så det var lite, var mycket diskussion om detta. Om hur amerikanska de här varorna faktiskt var egentligen. Men vad alla missar i de här grupperna då på något vis verkar ju vara ironin teorin att det här pågår ju, alltså själva samtalet och diskussionen äger rum på en amerikansk tjänst. Man är på en amerikansk tjänst, Facebook, och diskuterar vilka amerikanska tjänster man ska bojkotta. Och det här gäller ju nästan hela Europas digitala infrastruktur på något vis. Det är väldigt svårt att föra något form av samtal eller snacka med varandra. Just nu sitter vi och pratar på FaceTime, det är en amerikansk tjänst. Och det är klart att det är många människor som funderar, kommer det här påverka oss? Kommer vi kunna lita på att de här tjänsterna finns kvar? Är det så tillförlitligt som man hoppas och kanske känner att det borde vara?
Ja, det här har ju varit en diskussion alltså länge, men framförallt bubblat väldigt mycket senaste året. Vi har ju också rapporterat mycket om det här väldigt osexiga epitetet digital suveränitet, men som ju är väldigt spännande om man bortser från då vad det kallas. Och även där har ju danskarna och även ett område i eller en region i Tyskland gjort lite slag i saken ju. Och till exempel då försökt, eller de håller ju på att liksom bryta sig loss från Microsoft eller andra amerikanska system, och man håller på att införa mer mailsystem och sådär som är öppen källkod. Så det börjar ju hända lite nu ändå.
Mm. Det verkar åtminstone som att man ifrågasätter om det är rimligt att man har så stora beroenden till en sån här. Och det är väl där, om det är liksom realistiskt att varje land enskilt ska vara digitalt suveräna helt och hållet, det kan man fundera på hur dyrt och omständigt och krångligt det skulle vara om man skulle göra det. Men att man nästan inte har någon redundans alls, det är väl åtminstone där man börjar. Behöver vi så här stora beroenden? Behöver vi alla de här tjänsterna, och finns det inga andra alternativ?
Och också inom,
där
inom,
tror jag ändå finns mycket.
Ja, och inom det offentliga, att man är så otroligt... Alltså, jag menar, även såklart vi som ett privat företag, de flesta privata företag har ju någon form av typ, man kanske använder Googles tjänster eller Microsoft, men framförallt också inom det offentliga är det ju mycket snack om det, att bör liksom våra myndigheter och så vidare vara så pass beroende av amerikanska system. Men det har ju inte, alltså, det har ju snarare varit en att man har velat få alla ombord tidigare. Det är ju, nu sitter man ju där och är helt upplåst.
Ja, så att man kan väl tänka sig att det förs en hel del såna här samtal i Sverige, Danmark, Europa under de här dagarna. Jag tror de flesta som lyssnar på det här har säkert funderat lite över det här också. Vi har ingen färdig lösning, surprise, på hur man ska förhålla sig till allt det här. Men jag tänkte att åtminstone vi kunde unna oss i dagens avsnitt och göra en liten tankeövning. Jag tänkte att vi skulle blicka lite österut för att lära oss vad vi kan göra åt de som vi har lite problem med just nu västerut. Men mer om det efter det här.
Ja, men vi pratar ju om vad EU kan lära sig av dem i öst för att ordna upp dem i väst. Eller du ska i alla fall presentera här någon slags tankeövning. Och med dem i öst så tänker jag ju direkt på Kina.
Ja, det är ju värt att påminna sig om att det finns ju faktiskt ett land som har ett väldigt växande, väldigt välmående tech-ekosystem, och de gör det nästan helt och hållet utan några amerikanska bolag överhuvudtaget. Och det är klart att som en tankeövning åtminstone kan man ju fundera på, finns det någonting som vi kan lära av hur Kina gick tillväga för att hamna i den här positionen? För de är digitalt suveräna, ska jag säga. De är inte jätteoroade över det som vi pratade om förut.
Är ditt svar här att vi helt enkelt ska bli en diktatur?
Det skulle ju vara så enkelt. Om EU bara blev en diktatur så skulle det lösa sig. Men det skulle ju hjälpa, men kanske inte exakt den framtiden som man hoppas för EU. Men det här som då kallas The Great Firewall of China har ju funkat väldigt väl om syftet var att hålla amerikaner ute, och för den delen då att låta inhemska företag växa till sig, låta kinesiska konsumenter få kinesiska tjänster. Jag tänker på som WeChat exempelvis, som är liksom ett helt kinesiskt ekosystem, som är ju nästan som en fullständig kommunikations infrastruktur när det gäller matleveranser och bilar och kommunikation och betalningar och alla möjliga olika saker går ju via WeChat. Det är ju också ett stort kinesiskt företag, så det finns ju ett annat typ av beroende. Men det är ju inte en amerikansk bolag som kan stänga av det på grund av liksom geopolitiska trubbel så att säga, utan det är åtminstone ett kinesiskt företag. Så det, ja. Det är klart att en tankeövning skulle kunna vara så här, men vad skulle kunna hända om man hade gjort någonting liknande, eller åtminstone funderat över vad finns det varianter av det här som man skulle kunna låna in för att få ett annat typ av utfall. Typ.
Ja, man har ju också egna stora sociala medier till exempel. Alltså om man bara tittar på TikTok ägs ju av ByteDance som hävdar att de inte är ett kinesiskt bolag, men ja, det får man ju ändå säga att de är. Men där har man ju inte TikTok, utan där har man ju Douyin, om jag nu uttalar rätt, till exempel. Man har ju sina egna versioner, helt enkelt. Man har ju i vissa fall kanske då lanserat separata liksom, bolag eller separata tjänster för marknaden i väst, men att man har behållit den här inhemska till skillnad från EU. Och sen är det ju också en diskussion. Det är klart att hela så här beroendet och digital suveränitet och hela den aspekten bubblar ju upp nu väldigt mycket på grund av så här geopolitiska läget och även det har pratats mycket om den här lagen i USA som gör att man kan ändå inhämta information från bolag lite vare sig de vill eller inte. Det liknar ju också lite den här lagen man har pratat om i Kina som ju varit så mycket på tapeten apropå TikTok och så vidare. Men det är ju också en fråga om så här rent kanske ekonomiskt så här, vilken typ av alltså vi har ju några stora techbolag från Sverige, men Europa generellt har ju inte heller många stora europeiska techbolag som skapar värde. Så det är en fråga där också om man inte bara tittar på liksom, beroendet.
Nej, men så är det. Och det är ju värt att påminna sig om typ, vad har vi i Europa, vad har man i Kina. Det är klart att Great Firewall är ju, där är det förbjudet direkt för många av de här företagen att finnas där. Och även de få amerikanska bolagen som har befunnit sig på liksom, den digitala internetmarknaden. Jag tänker på LinkedIn, till och med de ett par år sedan drog ju sig ur och gav upp. Då kan man ändå tänka att LinkedIn är ganska okontroversiellt jämfört med många andra tjänster. Men inte ens det gick med Microsoft liksom, som då äger LinkedIn. Om inte de klarar av att bedriva en typ av verksamhet under de väldigt begränsade formerna och reglerna som finns, vem skulle då klara av det? Men det är klart, och effekten av det som det har lett till är ju såklart en jättestor kinesisk intern tech-ekonomi, som sagt, på bekostnad av många andra saker, ska tilläggas.
Ja, men sen, men det har ju också varit mycket, väldigt mycket problem med Kinas tillvägagångssätt och reglering. Alltså det är ju väldigt oförutsägbart. Jag menar också så VD:er som försvinner, eller du vet, det finns man ska verkligen understryka att det finns mycket problem med det här också.
Det finns det. Det är därför det här kanske är mer av en tankeövning än att jag säger att vi ska göra precis som i Kina. Men
vi kör på.
Kan man vända på det och snarare säga, finns det någonting man kan göra? Det är väl så man kan tänka. För att ibland kan man ju känna att det finns ingenting, man sitter helt i knät. Och att EU är liksom handfallna och inte kan göra någonting åt det. Och det tror inte jag stämmer riktigt. Jag tror faktiskt att det finns en hel del man skulle kunna göra utan att då go full firewall av EU. Utan det finns andra saker man skulle kunna göra istället. Så vi har några förslag som man kan fundera på.
Okej, kör. Första förslaget.
Nummer ett. Det mest svenska vi har. Du var inne på detta förut. Offentlig upphandling. Det finaste vi har i samhället. Alltså, här spenderas ju åtskilliga miljarder via liknande typ av verktyg. Andra länder har ju liknande varianter av detta. Här skulle man ju ganska enkelt kunna säga att en viss procent, säg 50% av det som spenderas på mjukvara behöver gå till europeiska företag. Det skulle vara svårt om man sa det och det börjar imorgon, för det finns inte kanske ersättare för att plocka upp allt det här. Men skulle man säga att det där skulle ske inom 18 månader, då skulle det ske en enorm satsning för att, från europeiska företag för att vara en del av den ekonomin. Men det, mig veteligen, är det ganska få som har gjort. Det är ju ett exempel på hur man då liksom aktivt skulle kunna gynna europeiska företag. Man kan fundera på, som sagt, om man vill göra det, om man tror på den grejen. Men det här är ju bara ett exempel på så här. Det är inte så att det inte går att göra någonting. Det här beroendet som EU har av amerikansk mjukvara för kommunikation och för datahantering och de här sakerna. Det är inte en konstant. Det måste inte vara så, men det har inte hänt så mycket på den fronten.
Nej, och det finns ju ett tydligt ekonomiskt incitament om man tänker just offentlig upphandling, för att som vi har sett kanske framförallt på de också projekten som har misslyckats och blivit väldigt uppmärksammade, så finns det ju väldigt, väldigt mycket pengar här att hämta. Så att rent ekonomiskt så är det ett väldigt bra incitament, verkligen. Ett verktyg som man skulle kunna använda.
Ja, det är klart. Sen kan man fundera på det. Det är ju inte de roligaste, de sexigaste mjukvarubolagen att bygga liksom ett datahanteringssystem för Försäkringskassan och så vidare. Men det är en marknad det med. Det är liksom otroliga pengar som rullar genom sånt där superviktigt, samhällskritiskt i vissa fall. Och liksom, it's a dirty job, but someone's gotta do it. Och det skulle kunna vara ett europeiskt företag. Ja, så där är liksom ett förslag.
Sen har du ju pratats tidigare, och det gjordes ju också till och med ett upprop från framförallt riskkapitalister, det var väl hösten 2024. Man har ju kritiserat mycket, alltså eftersom att EU inte är som Kina eller som USA, att man inte är ett sammanhållet land utan ändå union, så finns det ju vissa liksom, svårigheter med att vara 28 medlemsländer som är väldigt olika på många sätt och som ju har olika typer av regleringar. Då ville man ha man ville göra det lättare, de här riskkapitalisterna ville göra det enklare att liksom starta företag på den europeiska marknaden, kan man säga. Och igår i tisdags så var ju faktiskt Ursula von der Leyen inne på just det här, det som man kallade i det här uppropet EU Inc.
Ett kul och initiativ som har kommit liksom underifrån. Jag skulle säga kanske primärt drivet av folk nere i liksom Centraleuropa. Om man på något vis har deltagit i en tysk notarieprocess, då kan man blicka mot svenska Skatteverket och Bolagsverket och vara så oerhört tacksam för hur bra och enkelt det fungerar i Sverige jämförelsevis. Men det här EU-INC-initiativet är ju någonting som egentligen försöker harmonisera både då hur man startar företag men också hur man kan agera i EU. Så att det liknar från ett företagsperspektiv lite mer ett stort sammanhållet land. Och det är ju, verkar som att det åtminstone finns lite medvind där. Sen är det väl ganska långt ifrån att Ursula von der Leyen säger att vi ska we're aiming for, tror jag hon uttryckte, eller någonting sånt, och att det faktiskt blir av, det har man ju, den har man hört förut, så pass gammal och cynisk är man väl, men icke desto mindre, det är ju ett steg som EU-INC har ju hållit på i flera år med detta och har inte fått något sådär enormt tryck. Det här var första gången som de kanske på hög officiell EU-nivå åtminstone liksom sa det här existerar, det här verkar vara en bra idé, så att it's something, en fingervisning.
Och kanske någonting som, om det då skulle bli verklighet, inte då enligt din tidsplan, vad sa du, närmsta året, utan om det här skulle bli verklighet så kan det väl först bli kanske så 2028. men i alla fall en potentiell grej som skulle kunna underlätta för det vi pratar om.
Och någonting som hände väldigt nyligen också då, här och nu. Jag går vidare till nummer två. Den här är lånat av en finsk kille, en gammal internetentreprenör som heter Marko Ahtisaari. Man skaffar ett signalkonto, alltså den här chattappen Signal, för alla i ett helt land eller för den delen för alla i hela EU. Och så sponsrar man driften, så att han sa att det skulle kosta 5 euro per person och år. Eller sånt där, en beräkning, någonstans där det skulle kosta det. Det skulle innebära att alla får en digital identitet som inte är på något vis kopplad till ett amerikanskt företag. För på Signal kan du sätta upp dina egna servrar. Du kan sköta det så att om någon annan bestämmer sig för att stänga ner en, så fort så lever Signal vidare på ett annat vis.
Men Signal är inte... Men Signal är alltså inte... För jag tänker, det är väl ett amerikanskt företag men som drivs av en stiftelse?
Precis, men du kan kringgå själva den centrala noden. Om man, vill. Ja, man kan sätta upp sina egna. Du kan använda signalprotokollet. Igen, det skulle, man skulle kunna titta på alternativ också. Men som ett alternativ, idag sitter ju de flesta och har något slags Facebook-konto av något slag. Kanske ett WhatsApp-konto som man använder för att chatta med varandra. Hade man då över natt sagt att nej, men från och med nu så kommer vi kommer använda officiella kanaler och skriva på Signal. Alla har ett konto, alla har liksom ett premiumkonto. Vi betalar för det som land. Då har du en fallback, om inget annat. Det betyder inte att man skulle förbjuda, det kanske Kina skulle göra, de skulle förbjuda WhatsApp direkt och säga nu måste ni använda det här, så kanske man inte behöver göra, men man skulle kunna säga nu finns ett alternativ. nu är vi inte beroende av den här kommunikationsinfrastrukturen. Den är på plats, den kommer med ditt medborgarskap. Mm. Så får du ett betalt konto för detta. Och det skulle kunna vara ett sätt också att sätta bara tryck på att vi behöver inte anpassa oss till de här tjänsterna, alltså nycklar och deras datahanteringspolicy och vidare. Vi behöver inte det, för vi skulle kunna använda någonting helt annat. Mm. Så det är liksom ett konkret alternativ. Det skulle man kunna göra om man ville. Det har jag inte hört någon som faktiskt har drivit på. Men ja, det är möjligt i alla fall.
Okej, vad är nummer 3 på Jeffreys suveränitetslista?
Min lista är, det här är ett tråkigt ord, men det är sant. Men det är bra ändå. Nummer 3 är att man skulle kräva det som heter interoperabilitet för alla tjänster. Och i princip skulle man, i praktiken betyder det att för alla EUs medborgare så behöver all data som du har på en plattform kunna plockas ut och kopplas in i en annan tjänst med färre än, säg, 5 knapptryckningar. Någonting sånt. I princip skulle du kunna behålla det här signal WhatsApp exempel skulle man kunna säga. Jag måste kunna få ut alla mina chattar från WhatsApp och jag måste kunna få in dem på signal med, ja, då 5 knapptryckningar eller 10 eller vad det kan
tänkas
vara.
Alltså är det lite det här man har pratat om?
Så att jag kan behålla min historik.
Är det lite som man har pratat, alltså när Meta släppte Threads, alltså man har pratat om the Fediverse. Är det liksom den typ, så man ska förstå att du ska kunna korsposta på olika tjänster utan att logga in på dem. Alltså, eller ja, man brukar ju förklara det som mail, att du kan skicka ett mail till du kan skicka ett mail från Gmail till Outlook till exempel, fast i olika system. Ja.
Alltså det är delvis det, men det är också det här som vi pratade om den här boken Enshittification för några avsnitt sedan. Cory Doctorow pratade om detta, det som kallas för switching costs, det vill säga det är för jobbigt att byta. Man har redan allting. Detta gör ju till exempel Apple med sin iPhone. Du har alla dina sms i iMessages och du har haft den kanske, om du har haft som jag har ju haft en iPhone sedan, I don't know.
Since birth.
2000. Ja, men nästan. Okay, men säg i 15 plus år då har jag haft en iPhone. Det är mycket data som ligger där. Och det gör att liksom min switching-kostnaden, den indirekta kostnaden för så här, men nu ska jag byta och så, då får jag inte med mig alla mina sms för de ligger i iMessage och så vidare. Den är så stor att det är så här, jag orkar inte det. Och det där borde egentligen vara väldigt enkelt. Det är det som heter interoperabilitet. Saker och ting måste funka med varandra. Men när man har en när du är marknadsledare finns det ju ingen anledning att göra det, för du vill inte att de ska byta. Men det skulle man kunna kräva. För att du ska kunna få agera på den här marknaden så måste man kunna växla ut ur din app, men också då växla in i din app ifall man vill byta tillbaka igen också. Det är en sån konkret sak. Där har det inte hänt mycket heller, men det skulle kunna gå. Jag går vidare. Nummer 4. Slopa the double Irish.
Det låter som en drink, eller det får man tänka på Guinness och Split G och så, men det är någonting annat.
Jag skulle säga att det här har en större ekonomisk impact än Split the G när man dricker en Guinness och försöker få ölraden att hamna mitt i get på glaset. Double Irish är en skatteregel som i princip säger att man inte behöver förenkla väldigt mycket, men att man får ingen dubbelbeskattning på utländska vinster. Det här är varför alla för stora techbolag har sina huvudkontor på Irland.
Ja. Det har ju varit ett sätt att skatteregel. Snarare få hit amerikanska techbolag. Jo.
Ja, men det är klart att det är väldigt mycket om man tittar på den ekonomiska aktiviteten som sker i Sverige eller i EU på de här amerikanska tjänsterna, så är det ju en skrämmande liten del av det som faktiskt resulterar i några skatteintäkter. Det är också en del av varför det har blivit dålig stämning kring det här, att man känner att man profiterar väldigt aktivt på det och sen så flyttar man alla vinsterna till andra länder. Och det kan man delvis göra på grund av de här skatteuppläggen som är fullt lagliga, ska jag säga, men man skulle ju kunna tänka sig förändra den typen av sak. De skulle slå, om man vill göra någonting direkt så skulle det slå direkt mot amerikanska techbolag. När man pratar om den här stora handelsbazookan, väldigt konstigt uttryck som alla pratar om, det innefattar ju inte så mycket av de här digitala tjänsterna. Techbolagen är inte så stor del av de sakerna, men det här är en sån sak som skulle kunna göra det, exempelvis om man vill slå på dem. Hit them where it hurts, och det brukar ju vara i plånboken i det fallet. Även den sista då har även denna med plånboken att göra, och den kanske inte är strikt tech, men det skulle slå väldigt hårt mot tech. Och här tyckte jag att det fanns ett exempel i veckan då, nummer 5, när den danska pensionsfonden Akademikerpension sålde $25 miljarder, de håller på att sälja $25 miljarder med amerikanska aktier och amerikansk statsskuld. Det ska jag säga är ju en väldigt liten del av den.
Men
totala
återigen, danskarna som faktiskt agerar på något sätt.
Danskarna agerar, de menar på att det var för stor risk, att man inte skulle se det här som en politisk handling. I don't know om det. Timingen verkar väldigt misstänkt att precis nu så gör man denna riskbedömning kring USA.
Men det här handlar väl om...
Men det är klart, du skulle kunna sälja mycket.
Det här handlar väl om helt enkelt det vi har pratat om och skrivit om mycket tidigare, hur pass tunga även svenska fonder, alltså globalfonder, pensionsfonder är i amerikanska techinnehav.
Ja, alla vi som lyssnar på detta som har en normal pension av något slag, oavsett hur mycket eller lite du har, med väldigt, väldigt, väldigt stor sannolikhet så äger du väldigt mycket amerikanska aktier. Vare sig du vill det eller inte, vare sig du har valt det eller inte. Och du äger amerikanska techbolag i väldigt hög utsträckning också, sannolikt. Tittar man på en vanlig, jättevanlig svensk globalfond idag, Länsförsäkringar Global Index, jättevanlig så standardfond med låga avgifter som många köper, en populär fond, den är 74% amerikanska aktier. Så att även när du köper en globalfond så är det inte så globalt som du kanske tror att det är. Det var det du köpte för att det var det den hette. Men tittar man på innehaven så är 74% av innehaven är amerikanska.
Mm.
Och sen tittar man vidare då på den amerikanska statsskulden som nu har börjat liksom börjat bråkas lite om nu, så kan man komma ihåg att EU äger 40% av amerikanska treasuries, alltså den amerikanska statsskulden. Det är rätt mycket. Skulle man sälja dem i ett accelererat tempo så skulle det ställa till en enorm oreda. Det tror jag kanske inte man skulle göra. Men jag tänker, alla de här 5 exemplen är väl liksom, de är ganska, några mer radikala än andra. Men jag tänker att läxan kanske inte är så här, vi behöver inte lära oss av Kina att
vi behöver inte brandvägg. Vi behöver inte skapa en diktatur, utan vi kan använda oss av andra typer av verktyg.
Ja, man behöver ju inte förbjuda folk, men att säga att policy kring techbolag inte spelar någon roll, det stämmer ju inte. Det finns policyn som skulle få en enorm effekt här om man vill det. Och att tro att det här bara skulle lösa sig självt genom någon slags naturlig marknadsutveckling, det funkar ju uppenbarligen inte.
TechBrief presenterar veckans.
Vi har valt veckans tech-analytiker och jag har inte valt mig själv. Jag vet inte om jag är veckans tech-analytiker i vanliga fall, men den här veckan är jag inte det.
Man hade kunnat tänka sig det efter din fempunktslista här, men det är ändå ödmjukt att du har hittat någon annan som du vill lyfta fram.
Jag har tyvärr blivit slagen på fingrarna rejält, tyckte jag. Jag blev väldigt imponerad när jag läste detta från ett oväntat håll. Nämligen Ben Affleck, skådespelaren som är på någon slags promotion-turné just nu med Matt Damon, är hans polare. De har gjort någon film för Netflix, tror jag. Så de har varit lite överallt, så som man är när man släpper en film. Men han hamnade då bland annat hos Joe Rogan, såklart. Och jag tyckte att han hade en väldigt bra take kring AI-utveckling och vad som pågick. Det finns mycket material att hämta här, men jag tänkte att jag ska lyssna på ett klipp i synnerhet när Ben Affleck pratar om AI-utveckling.
It kind of feels to me like the thing we were talking about earlier, where there's a lot more fear because we have the sense this existential dread. It's going to wipe everything out.
Right.
But that actually runs counter, in my view, to what history seems to show, which is A, adoption is slow, it's incremental. I think a lot of that rhetoric comes from people who are trying to justify valuations around companies, where they go, we're going to change everything. In 2 years, there's going to be no more work.
Right.
Well, the reason they're saying that is because they need to ascribe evaluation for investment that can warrant the CapEx spend they're going to make on these data centers, with the argument that, like, oh, you know, as soon as we do the next model, it's going to scale up, it can be 3 times as good. Except that actually ChatGPT-5, about 25% better than ChatGPT-4, and costs about 4 times as much in the way of electricity and data.
Jag kände ju knappt igen Ben Afflecks röst när jag hörde det här. Det var nästan att jag trodde att det var en AI-röst. Men det är väl bara att han har åldrats. Ingen ålderism här, det var bara en iakttagelse från mitt håll. Men han är ju inne på någonting väldigt intressant. Jag tänker också på... Det pågår nu världsekonomiskt forum i Davos. Så jag tycker att det jackar ju i bra det som Ben Affleck är inne på. Nämligen att man är väldigt... Liksom, de som är väldigt outspoken kring att värderingarna måste fortsätta gå upp, eller måste fortsätta använda AI, alla måste dyka in i det här, är ju också de som är beroende av att investeringarna ökar, ja. Värderingarna går upp. Och Satya Nadella, alltså Microsofts vd, var ju ute nu och varnade lite för det, att men AI-bubblan kanske kan spricka om inte användningen av AI fortsätter att öka. Ironiskt nog.
Precis. Använd gärna mina tjänster, för jag har lagt ganska många miljarder på att bygga upp dem, och det vore synd ifall det inte gick så bra. Jag tycker han har en annan sund och nykter take. De pratar ganska mycket om hur det funkar i Hollywood, hur den liksom kreativa processen, vad man kan använda det till, vad man inte kan använda det till. Framförallt tyckte jag bara att det fanns en bra analyshöjd i detta, som jag kanske inte hade väntat mig från Ben Affleck och Matt Damon för det. Men jag kanske underskattat Hollywood eliten här när det kommer till AI-insikter.
Men han var ju också inne på det att det är ju inte nödvändigtvis så att AI skapar någonting som faktiskt är att där verkshöjden är särskilt hög, utan att han var inne lite på att det blir alltid väldigt mellanmjölkigt, att det kan vara användbart, det säger han ju inte emot. Det kan ju vara till hjälp till exempel då när man skriver ett manus, men att det kan inte skapa ett manus som är tillräckligt bra, utan det blir väldigt en medelnivå på saker och ting.
Mm. Precis, den siktar liksom på en femma,
ja.
En stark femma på något vis, och då är det svårt att få till ett manus som förhoppningsvis då kan bli en tia. Nu har inte jag sett den här nya filmen med Ben Affleck och Matt Damon, men det finns ju ingenting som tyvärr tyder på att den mänskliga faktorn har producerat en tia till ett manus i den här filmens fall. Den är tydligen ganska dålig.
Ja, han hade kanske att, behövt lite mer hjälp.
Det är ett perfekt exempel.
Av AI helt enkelt.
Han hade kunnat ta lite mer hjälp i just det här fallet, men jag tycker att the point still stands, att mellanmjölkfilmer vill man kanske inte se, och kanske har han rätt i då att AI har kanske aldrig kommer komma till den nivån där de kommer med helt originella, unika saker, utan de får satsa på en stabil medelgrund. Vi får se.
Du är ju lite av en hypokondriker, Björn. Det tror jag du har berättat om tidigare i podden.
Jag skulle säga att jag är på bättringsvägen. Om man kan vara det i det här fallet. Men så det har definitivt varit värre. Men ja, dessvärre så får jag väl säga att det är jobbigt för mig att kolla på serier som The Pitt och sånt här. För då lär man sig att oj, det där kan hända. Och då börjar man direkt känna, det kanske jag också har. Det här som man ser på TV. Så det är lite av en utmaning. Men ja, så det är lite av ett bekymmer för mig.
Men brukar du använda olika AI-tjänster för att stilla din oro? Alltså brukar du liksom peppra chattbottarna med frågor om olika åkommor och sådär när du känner dig lite orolig?
Hade jag varit yngre så hade jag gjort det. Jag var ju en person som satt och läste läkarboken liksom med sådana här självdiagnosscheman, och det, svaret var alltid sök vård omedelbart.
Mycket inne på FASS och sådär.
Ja, då. Så att jag tror, hade jag haft det här för kanske 20 år sedan så hade det nog varit mycket, mycket värre än vad det hade varit nu. Men det har hänt och har fått en del tycker jag ändå ganska så bra svar i vissa specifika saker. Då får det inte vara kanske allmän hypokondri, utan någonting väldigt specifikt som har hänt som man försöker ta reda på vad det är.
Ja, det är ju väldigt vanligt att man gör det. Här om veckan så berättade jag OpenAI att 230 miljoner människor i veckan använder ChatGPT för att ställa liksom hälso- eller sjukvårdsrelaterade frågor. Och det är alltså en av fyra veckovisa användare. Det är ändå en stor mängd.
Otroligt.
Och därför så var det ju bara en tidsfråga innan de skulle lansera en tjänst som liksom kapitaliserar lite mer på det här, ChatGPT Health.
Your time with experts can be very limited. So we would go in armed with questions to make sure that we would get the most out of those conversations.
I track all my symptoms. So I actually invented a metric called BERTness, which was how much of myself am I feeling.
It allowed us to really feel like we have the facts, and our doctor is giving us his expertise, his experience, his gut instinct.
Ja, det här var alltså en promo-video från OpenAI i samband med att de släppte den här tjänsten där, ja, men de låter personer berätta om hur de använder den här tjänsten då för olika typer av ja, hälso- och sjukvårdsrelaterade grejer. Och det här ska ju funka som en liksom separat flik i ChatGPT kan man säga, där man kan ställa sina frågor och koppla upp liksom sina appar, typ Apple Health, och ladda upp hälsodata. Eller ladda upp journaler ska man också kunna göra i USA, men det är inte i Sverige än så länge i alla fall.
Men i videon så säger de ju, de försöker få det att låta tydligt som att du ska mer förbereda dig inför att du kommer dit, så att du är liksom beredd på vad som kan hända och att du har rätt grej med dig och sådär. Och de är ju noga med att poängtera att de inte är till för att diagnostisera specifikt vad du har. Det gör man ju för att det är olagligt att göra det. Men så fort du säger att du kan det, så är du en medicinteknisk produkt enligt då FDA är det väl i USA, och det är en jättekrånglig sak.
Det kräver en hel del tillstånd och så vidare.
Ja, och är väldigt omständligt i hur du ska utveckla det. Att försöka få ihop den typen av medicinteknisk utveckling med det tempot som jag tänker att OpenAI har, det skulle vara i det närmaste oförenligt. Så att det har ju funnits, så det vill de inte göra. Eller det ska jag säga, de vill inte säga att de gör det. Men det är klart att det är många som använder det till det ändå. Men, och det är väl i det här gränslandet som en hel del vårdpersonal också som har varnat lite för. Det här kanske inte är helt optimalt på alla sätt åtminstone.
Mm. Och jag tänkte att vi ska liksom försöka bena ut lite hur farligt det kan vara att använda en chatbot som läkare. Nu är varken du eller jag vad jag vet har ju någon medicinsk utbildning här, men jag tänker att vi ändå ska ge oss på det. Kolla på lite.
Tycker jag ändå att min hypokondri kvalificerar mig en hel del. För, nej, jag har sett mycket, vet du. Jag har varit med förut.
Ja, men vi kan ju börja med att kolla på lite nackdelar, för det finns ju några uppenbara, och det som kanske snackats mest om från vårdpersonals sida hittills, det är ju liksom felaktiga svar helt enkelt som kan få stora konsekvenser.
Mm. Man kan ju tänka sig så här: you're completely right, you should not have eaten that pill. Den är ju irriterande när man håller på med AI-produkter i allmänhet, att den säger, oj då, jag sa precis tvärtom mot vad jag skulle ha sagt. Men i det här fallet kan det ju bli extremt allvarligt. Det här är ju värre än att man måste göra om en massa research till exempel.
Ja, och vår kollega här på techredaktionen, Sara Brännström, har pratat med Läkarförbundet och med en cancersjuksköterska också, som ju lyfter fram kanske lite så här ytterligheterna av vad de här konsekvenserna kan bli om man får felaktiga svar och även litar på dem. Det finns ju verkligen grader här, men jag tyckte det var intressant det som sjuksköterskan nämnde, att hon hade sedan i somras börjat se en lite annorlunda utveckling, nämligen att patienter då, det var en patient som inte ville ta då sin medicin för att han hade inte använt ChatGPT, utan det var AI Overview, alltså som du ser, det är den här AI-översikten som syns när du googlar. Det hade då påverkat honom på det sättet. De flaggar också för att människor kanske då inte söker vård trots att de skulle behöva det. Att människor inte söker vård trots att de skulle behöva det. Men det kan ju också gå åt andra hållet, att man söker vård för saker som man absolut inte hade behövt söka vård för. Så att det finns ju ändå vissa ytterligheter som det kan komma av det där. Även så här kring medicin eller du vet. Det finns ju många, många saker där.
Det här är väl förlängningen också av do your own research-trenden som sker i alla områden. Att man ifrågasätter auktoritet och tycker att man kan hitta jättebra svar själv på andra vis. Då är det ju när man letar efter sanningen i den mån man kan hitta den, eller man letar efter något som åtminstone är korrekt. Då är ju inte de här tjänsterna, åtminstone inte i dess nuvarande utformning, helt bra. De är ju överpositiva, de här, i nästan alla fall. De tycker ju alltid att vad man än säger så har man helt rätt i de här sakerna. Och just när det kommer till medicinska frågor, du kanske det är inte det du behöver där och då. Där behöver du kanske en generell skepsis. Är det verkligen så att, har du tänkt på, vet du att när du tar detta tillsammans med det här så händer någonting som du inte har förutsett och så vidare. Så att ja, de nackdelarna är ju uppenbara. Samtidigt kan man ju tänka att de har ju det här vet ju OpenAI. Och det är klart, men det finns det nästan en kvarts miljard människor som gör detta ändå, så kan man ju förstå att även om nackdelarna finns så skulle det vara svårt att få alla de här människorna att sluta ställa den här typen av frågor i praktiken. Det skulle vara nästan omöjligt. Men okej, vi har andra nackdelar då, utöver den här kanske stora och mest uppenbara.
Ja, men det som det har pratats mycket om från experters håll är ju såklart integritet och datasäkerhet. Alltså för att lite USPen som OpenAI lyfter fram med den här tjänsten är ju att ja, men det här beteendet finns redan, nu ska man kunna göra det i en säkrare miljö, som de uttrycker det. För att det kan ju verkligen handla om känslig information som man delar med sig av. Mm. Och då man använder ChatGPT Health, ja, men då ska det då fungera säkrare, till exempel så ska det finnas ett extra lager av kryptering, det man matar in ska inte användas för att träna AI-modeller och så vidare. Men de har ju inte liksom fullständig kryptering. Så att en expert som vi pratade med sa ju att hade man haft det, då hade man lyft fram det som en tydlig USP.
Yeah.
Så att det finns ju en viss oro också för att ja, men vad händer liksom vid ett dataintrång, eller vilken typ av skydd har man egentligen om du laddar upp all den här datan?
Ja, och det sker ju intrång hela tiden på något vis då data läckage. Ingen som har varit på internet de senaste 10 åren har ju inte varit med om det på något vis. Sen kanske inte så känsliga frågor som det här, så man kan ju förstå att det är smart på ett vis att de försöker separera det, för det här är data som behöver hanteras på ett annat vis. Men det är ju ingen garanti att saker och ting inte hamnar på andra ställen. Så är det ju även med andra ställen där du har tänkbart en massa, alltså det här är inte en strikt AI-problem, utan din hälsodata kan ju vara på villovägar och distribuerad över en massa olika appar redan idag som inte har någonting med AI att göra, men problemet är ju detsamma.
Ja, sen,
vad skulle hända om det läckte på något vis?
Precis, sen i och med att det inte är en liksom en hälsodatatjänst eller liksom en typ av tjänst som ställer högre krav eller behöver tillstånd och så är det ju inte heller, det finns ju inte riktigt den övervakningen eller liksom regleringen som det kanske finns för andra tjänster, som jag tänker typ så här, ja men Natural Cycles behöver ju vara CE-märkt eller man har behövt få olika tillstånd då för att kunna kalla sig en preventiv app exempelvis. Alltså den här typen av grejer finns ju inte, utan det är ju mer som ett avtal mellan dig och som användare och OpenAI i det här fallet.
Är det här, tycker du att det här är fundamentalt annorlunda än att googla på ont i huvudet ofta och så vidare? Är det något annat än det egentligen? Det här är ju ett annat formulering på det, men är det principiellt annorlunda, tycker du?
Alltså det är väl en förlängning av bara Dr. Google liksom, som man har sagt väldigt länge och som ju även vården har pratat om väldigt länge, att man har sett patienter som är så att säga mer pålästa eller har mer kunskap. Så det är klart att det är en förlängning av beteendet, men skillnaden är ju att man får, det ser man ju även bara man använder eller man får svar via AI Overview, att så här, svaren är ju mer trovärdiga i hur de är formulerade. Och där beror det ju helt på hur man är som person, alltså hur källkritisk man är och så vidare. Men det presenteras ju ändå fortfarande på ett sätt som ser trovärdigt ut, och ofta finns det ju länkar, typ när du, om du liksom vill titta på, men var kommer det här ifrån, då kan du ju se så här, men här finns en länk, men det betyder ju inte att den informationen, alltså där det här kommer ifrån, att den informationen är korrekt sammanfattad och återgiven. Så att det är själva formatet är ju lite mer, har ju lite mer tyngd på ytan.
Tänk fördelarna då, för nackdelarna tror jag de flesta, man hör så här, okej, en AI-bot tränas på min hälsodata, då tror jag många kanske blir så här, oh, jag vet inte om det där är en jättebra idé, men det finns ju uppenbara fördelar med det här också, åtminstone på lite mer, kanske inte liksom här och nu, men lite längre fram i tiden, så kan man ändå tänka sig att det här borde kunna avlasta vården en hel del, eller?
Men jag tyckte att det här exemplet som de lyfte i den här videon faktiskt var rätt, alltså tänker jag mig skulle vara ganska användbart, att man använder det som ett, som liksom till hjälp för att kunna ställa bättre frågor till, eller vid ett läkarbesök till exempel, så att du får hjälp att liksom, du får hjälp med underlag i syfte att få fram information, men det är inte chattbotten som är källan till informationen, men att det funkar då som ett stöd inför ett läkarbesök. Det tycker jag är en ganska rimlig användning egentligen.
Det är ju lite mer så här hålla handen funktionen som jag tror att den fyller för många andra i många andra avseenden också. Man har problem på jobbet eller man bråkar med sin familj eller vad det kan nu vara, så kan man ju få, det kan ju inte lösa problemet, men det kan ju kännas skönt att prata med den då.
Ja.
Så att säga, det kan inte liksom, det kan, och det är väl samma sak här, det kan inte lösa det medicinska problemet nödvändigtvis, men det är klart att den har ju sannolikt väldigt mycket bättre tillgång till den här typen av frågor skulle man kunna tänka sig att man kommer upp som man aldrig hade tänkt på själv, eller åtminstone inte förrän man gick därifrån och bara, ah, jag skulle fråga det här.
Också bra kanske för om man har lite så, du vet, auktoritet. Alltså läkare har ju ändå väldigt mycket auktoritet. Mm. Jag tänker att det kan vara till hjälp för att liksom komma förberedd. Och ändå, det handlar ju om att du behöver få så mycket information som möjligt. Och det tror jag ändå att det kan vara ett bra stöd för. Och sen så personligen så hade jag ju tyckt om det fanns liksom som en sammanställning om ett specifikt liksom hälsotillstånd eller diagnos. Alltså som att du får ungefär som en GPT om ett specifikt tillstånd och att du kan liksom ställa frågor till den och få vettiga svar. Det går ju egentligen, det är egentligen tvärs emot vad jag precis sa var kanske en rimlig användning, men hade det fungerat perfekt så tror jag att det hade varit en ganska, ett ganska bra användningsområde, för att alltså, folk kommer ju fortsätta söka efter information och
ja,
vilja ha svar på sina frågor, och då hade det varit bra om det kunde finnas en sån miljö där det faktiskt, du inte behövde liksom gå till en massa olika ställen för att samla in den, utan att det fanns på ett samma ställe.
Ja, i synnerhet med medicinska situationer som är ganska komplexa. Jag tänker på migrän till exempel, som är en väldigt bred diagnos som kan leda till alla möjliga olika saker. Att ha en sån som tränar upp en på vad som funkar och vad som kan vara en trigger för det ena och det andra är ju väldigt individuellt när det kommer till migrän exempelvis. En ganska komplex typ av diagnos som kallas migrän, men som egentligen är väldigt, väldigt många olika saker. Vad funkar för en själv, att ha en sån här migrän-GPT, ja, i det här fallet, som är specialtränad på bara det, skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna vara väldigt användbart för många som lider av det.
Ja, men för om man använder liksom 1177 till exempel och läser om så här symptom och så vidare, det är ju ofta ganska generiskt och ganska, det är ju korrekt information liksom, men det är ju inte så interaktivt och det är ganska översiktligt.
Ja, och den har ju heller inget minne av vad du har för, nej, problem. Min migrän är att jag får, det blinkar framför ögonen, medan en annan person är att man får sprängande huvudvärk och så vidare. Den har ju inget minne, det är ju en helt, den är ju skriven för alla, och det är väl det personliga i detta också som ger en extra, så här, för vissa som har migrän är det här jättebra, men inte för dig, för du har den här andra sorten och så vidare. Där finns ju liksom en typ av, ja, personalisering som 1177 aldrig har försökt ta sig an, av förklarliga skäl såklart, men det här finns ju åtminstone då lite längre fram i tiden en potential att kunna göra någonting ganska mycket bättre.
Ja, och sen när man också då kan ladda upp data från olika, koppla in liksom olika typer av hälsoappar, att man också kan få en bättre helhetsbild och visualisera det bättre. Det tog de också upp i den här videon, att man liksom kan, om man vill göra en måltidsplan utifrån ett visst önskemål, eller att man kan liksom ladda in olika parametrar och sen så kan man få svar och ställa frågor och få någon slags plan utifrån det. Det är klart att det är också en bättre användarupplevelse, tänker jag, och skulle kunna vara kanske hjälpsamt för folk.
Men det här med att samla information från många olika ställen, det är då egentligen också ett större problem i USA än vad det är i Sverige. För där har man väldigt, väldigt många olika vårdsystem och vårdaktörer beroende på vilken försäkring du har. När jag bodde i USA så var jag ibland, när jag kom in med mitt försäkringskort, när jag väl hade något fel på mig, de tittade på mig så att jag var ett som Willy Wonkas golden ticket, för då visste de så här finns det pengar liksom. För jag hade tydligen då en bra sjukförsäkring, och då kunde de skicka runt mig till alla möjliga olika aktörer, och då, men det här hamnade ju många olika system, så de var ju verkligen spritt över vinden, alla mina olika provresultat av olika saker hamnade på olika ställen. I Sverige är ju detta mer centraliserat. Mm. På 1177 finns det ju mycket information redan nu, och så funkar det inte riktigt i USA. Så det perspektivet kan vara någonting att fundera på, varför tycker de att det är så viktigt. Samma sak med Apple Health, att du ska liksom kunna samla in alla dina journaler. I Sverige är inte det riktigt lika stort problem, men i USA är det ett jätteproblem.
Och du kan ju också följa,
därför de pratar om sånt.
Du kan ju följa till exempel dina alltså få grafer över dina provsvar och se dem över tid redan nu på 1177 och så. Det finns ju en viss typ av ändå sammanställning av information som, om dig själv, som du kan få del av redan nu ju. Och sen har ju inte vi heller samma, jag tänker att man inte riktigt har samma inställning till vård riktigt i Sverige heller som i USA, att man inte, man har liksom inte vård as a service så att säga, även om det finns lite mer av det kanske idag i och med så här, Kry, min doktor, doktor.se, att det finns en typ av så här, digital tillgänglighet, men vi har inte riktigt samma beteende som man har i USA, tänker jag.
Nej, precis, det är en annan vårdmodell överhuvudtaget. Vem av de här aktörerna som du tänker då, när vi pratade om 1177 och det finns precis nätläkare som Kry och doktor.se och så vidare som du nämnde. Vem är mest sannolik att ta fram en sån här? När ser man den första svenska hälso-AI-tjänsten och vem lanserar, tror du?
Men jag tror ändå att kanske Kry är mest benägna att göra en sån. Det är klart att man skulle kunna säga, ja, kan regionerna göra det här? Men det tror jag inte är liksom en rimlig investering som man kommer prioritera. Men jag tänker Kry, som ändå har försökt marknadsföra sig själv och väl gör mycket med AI redan nu, men det är ju mer internt. Det är inte så mycket ut mot patienten. Ja. Sen är ju också en fråga så här, okej, men om man skulle göra det i Sverige, vad skulle man då använda för modell för den här tjänsten? Skulle man då använda GPT-5, då spelar det egentligen ingen roll. Då kvarstår ju liksom de här sakerna som vi redan har pratat om. Så att, ja, det känns ju inte helt sannolikt att det skulle komma inom en snar framtid i Sverige, tror jag inte.
Vad tänker du nu när vi byter då, potentiellt sett byter man Dr. Google mot Dr. ChatGPT istället. Är det här farligt?
Men alltså just nu så kanske, vi vet ju inte så himla mycket än om hur stora de här nackdelarna är. Men just nu när man tittar på dem rent objektivt så ser det ju lite ut som att nackdelarna kanske överväger fördelarna. Även om det finns fördelar så är ju liksom tyngden i dem kanske inte lika tunga som de potentiella nackdelarna, om du fattar vad jag menar.
Men att risken att ta fel medicin är så allvarlig att hur praktiskt det än är så kan du inte väga upp det.
På individnivå misstag, i alla fall, tänker jag. Men för den stora massan så kanske ändå fördelarna kan väga över på sikt. Men det man kanske kan säga ändå, om man tittar på både det här avsnittet vi har spelat in nu och avsnittet du och Henning spelade in förra veckan, så det vi har kommit fram till är kanske vad AI faktiskt används till av den breda massan. Det kanske inte är produktivitetsökning, utan det används till AI-porr och för att stilla hypokondri.
Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Vår producent är Tove Leffler och vår kollega på redaktionen heter Henning Eklund. Vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från OpenAI, Joe Rogan och Rob Loves Kebabs på TikTok. Vi är tillbaka på måndag igen och då svarar vi på om prenumerationstrenden har gått för långt.